Segura, sente. Roligt att se er allesammans på den här höstuppstarten, eller vad vi ska kalla den. Länge sedan jag har predikat, så man känner sig nästan ringrostig att ställa sig upp. Men det, vi kanske säger det ibland, och ibland säger vi inte. Men det är alltid en stor förmån att få ställa sig upp och tala till er. Och se på er, och på det sättet blir man alltid glad. Jag tyckte att jag hörde, men jag tänkte, det kan ju inte vara sant. Men jag tyckte faktiskt jag hörde, i Bibeln står det rösten av han som ropar i öknen. Men jag hörde Rasmus Forsman. Och det är faktiskt sant, du är här bland oss. Jag tycker ni ska ge Rasmus Forsman en stor applåd. Roligt att ha det här, Rasse. För er som inte känner Rasse, så han är en kär vän. Han har jobbat i den här församlingen och jobbar nu i Borgå sen ett antal år tillbaka. Och alla ni andra som är här, så varmt, varmt välkomna. Roligt verkligen att få dela gudstjänstgemenskapen med varandra i den här mycket, mycket märkliga tiden. Eller hur? Verkligen så mycket som händer, så mycket som är på gång, både av fruktansvärda katastrofer, av lidande, av ett slag som kanske nästan inte vi har sett nästan under många av våra livstider. Så pågår i vår värld idag på väldigt många olika fronter, och när man tittar på det, så jag åtminstone när jag kom hit idag så blev jag nog ganska tacksam. Tacksam att få ha en församling, en kyrka att komma till, inte för att det här är platsen där allt är perfekt och allting går som smort, utan platsen att få ha en gemenskap att dela, en tro att dela, och en på något sätt en frälsare som är över allt det här, som håller i allt det här. Och det är honom vi ska tala om lite grann här nu idag, nu när det är ny höst och vi har kommit tillbaka till rutinerna. Jobbarna har börjat och skolorna har börjat och allt möjligt har börjat. Jag tycker personligen i alla fall att det är rätt skönt också. Även om det var en skön sommar och på allt sätt, så tycker jag också ändå att det är ganska skönt att man kommer tillbaka till lite strukturerade former. Jag vet inte hur du ser på rutiner, men jag tycker, kan ju ha med att göra att jag blir lite äldre, men jag tycker att rutiner är ganska, ganska bra att komma in i gängorna och att få lite grann ordning på tillvaron. Som sagt, jag vet inte om du är en rutinmänniska, men en del av er kanske skulle behöva lite mer rutin. Allt från Skalmans rekommendation till mat- och sovklockan. Har ni hört om Skalman? Känner ni till Bamses vän? Eller är ni så frälsta så ni bara läser Bibeln? Va? Skalmans vän, han som alltid när det skulle hända någonting, så då ringde mat- och sovklockan och så var det godnatt och så fick de klara sig själva. En del av er skulle behöva få mat- och sovklockan i skick. Nu så här efter sommaren jag talar, då kanske främst det är lite yngre vänner som har nattsudden och en hel sommar och skulle behöva få igång de här rutinerna. En del av er så kanske skulle behöva röra på sig lite grann också den här vintern och komma lite i skick. Du kanske har grillat hela sommaren och du märker, oho, nu ska vi behöva komma i skick. Det är också bra. Alla av oss skulle ändå verkligen behöva se till att vårt inre är i skick. Att det finns liv på vår insida, det går inte heller av sig själv. Vi talar väldigt mycket om i våras, talar vi mycket om de här tre sakerna, att studera Guds ord, att ha ett böneliv, inte ett perfekt böneliv för det lär ingen av oss ha, men ett liv där vi kan kommunicera med Gud och ha en gemenskap, en kristen gemenskap, där vi kan få uppmuntran, där vi kan få stöd och där vi kan få hjälp. Det hjälper oss att hålla oss i de andliga rutinerna, i den andliga konditionen, och det tror jag vi behöver verkligen. Därför tycker jag att du har gjort rätt val som har kommit till kyrkan denna söndag eftermiddag kväll. Jag tror nämligen det också, att det är väldigt viktigt att komma tillsammans. Att komma till kyrkan, säger du, måste jag komma till kyrkan varje söndag? Nej, men du får. Så får du göra det. Jag tror det, att vi behöver det. Vi behöver delta i gemenskapen. Vi säger sådana saker som till exempel, ensam är inte stark. Utan vi behöver varandra, och vi tror verkligen på det. Så det vill jag säga så här nu i början av den här predikan. Hösten, jag ska tala lite grann om hösten, vad som är på gång och vad som vi kommer att göra. Vi kommer att jag har känt det under hela det här året egentligen ett behov och en längtan av att verkligen rota sig och grunda sig ännu starkare än tidigare i Guds ord. Trender, de kommer och går. Också i den kristna världen så finns det trender, eller hur? Det är bara att titta på musikstilar. Jag är så glad här att vi är alla generationer här på gudstjänst idag. Men vi vet att trender kommer och går. Vi sjunger lite olika sånger och sen sjunger vi några andra sånger och så hittar vi några andra trender och så vidare. De kommer och går. En del är bättre, andra är sämre. En del håller i sig lite längre, andra dör ut efter några dagar. Det här kommer och går. Men Guds ord, det består. Och om du vill bygga ett liv som verkligen håller i den här tiden som vi lever i, som knappast blir mer stabil, så tror jag det är viktigt för oss som församling och som kyrka att vi baserar det ännu mycket mer på Guds ord. Därför att det är det som kommer att hålla när det blåser. Annars kan det ju bli lite grann som när Paulus var i Efesus. Han hade predikat i Efesus och så blev det lite oroligheter om de drog Paulus till Areopagen och de tänkte nästan börja ta upp stenar och stena honom. Och allihop ropa och härja och var upprörda. Och då står det så här i Apostlagärningarna, det 19 kapitlet och den 21 versen. Så folkskaran var i uppror, men de flesta visste inte varför de hade samlats. Och så där kan jag känna att det blir ibland för oss också att vad heter det? Vi kan vara lite upprörda och vi kan ha lite åsikter och det händer olika saker i samhället och man kan vara lite upprörd, men ibland tänker varför är vi här egentligen? Vad var det nu som var så där riktigt viktigt? Ibland när jag talar med många troende eller med en del troende så kan det vara många åsikter, det kan vara många tankar och det kan vara många känslor, och ibland så tror vi att vi vet hur det står. Ibland så tror vi, jag märker det då vi diskuterar, och så kommer man i en återvändsgränd. Det där har jag nog hittat någon annanstans än i Bibeln. För att vi kanske tror, kanske traditioner, olika saker har gjort att det inte blir så det jättetydligt. Utan vi blandar upp saker och ting och blandar ihop saker och ting. Och ibland kan vi till och med börja snickra vår egen tro. Vet du det? Vi kan bara lägga upp vår egen tro, kanske lite grann med lite hjälp av lite favoritverser här och där och så vidare. Och så bygger vi upp någonting som passar oss. Eller hur? Det där är vi jätteduktiga på. Varenda en av oss som är här som är troende och som har läst Bibeln så nog skaffa sig lite favoritverser. Eller hur? Den där tycker jag om, den där är bra och den där vill jag ta tag i och så vidare. Men när vi beslutar oss för att studera bibelböcker så blir det lite jobbigt. Därför att de innehåller favoritverserna, men de innehåller också andra verser. Du vet, de som vi skippar. Eller hur? Va? Och vi tycker ju om att äta godis. Det som är gott och det som är sött. Men när du äter godis som jag och godis, frågar min fru. Jag tror inte det finns någon i den här byggnaden som har så dålig karaktär vad det gäller godisätande som jag. Jag köper hem dem i en jättestor påse från Makoni. Ibland tar man ett undantag från dieten, ni vet, och sådär. Och så då Marina tittar på påsen så suckar hon en djup suck. För det är bara så, och min dotter suckar lika mycket. För det är bara sådana här gelégrejer och sådana här mjuka så jag tänker, oj vad gott. Och efter man äter ett halvt kilo av dem där så är man ju helt död. Man mår så dåligt, man har syndanöd, man vill göra bättring. Ingenting hjälper. Utan det tar nästan till följande morgon. Och sen följande gång då suget sätter in så gör jag samma sak igen. Jag är obotlig. Jag har bett Herren ta bort denna tag men han bara säger min nåd är dig nog. Så jag gör om och om igen. Och så där gör vi väldigt ofta också på det andliga området. Vi har saker vi tycker om. Vi har saker och ting som vi står för och som vi artikulerar och säger så här ska man göra, det här ska man göra. Men sen har vi också saker som vi har lite problem med. Och när vi bara bygger upp våra favoritverser så får vi en smal kost. Men jag tror att Guds ord, det står för någonting brett. Och någonting som vi behöver. Därför är det som vi ska göra. Vi kommer att ha Vi kommer att gå in i den här serien som jag ska tala om lite senare. Men vi kommer att ha tre söndagar då vi på ett speciellt sätt gräver lite i Guds ord. Då vi lite grann funderar, vad är Guds ord? Vad säger Guds ord till oss? Vad innebär de här sakerna för oss? Och sen kommer vi att ha en söndag en gång i månaden när vi har, då vi kommer att ha nattvard som vi har nu här idag. Och då det blir väldigt lite predikan med mycket fokus på lovsång, på förbön, där vi ber för varandras behov och så vidare, där vi söker Gud och där vi ber att Gud ska möta oss. Jag hoppas ju Gud ska kunna möta oss också de tre andra söndagarna i och för sig. Men det kommer att bli speciellt fokus på det en söndag i månaden. Därför att vi tror det finns mycket behov. Vi tror att vi alla går och bär på saker och ting som vi behöver få bära fram inför Gud. Och på de söndagarna, nattvardsgudstjänst söndagarna, så kommer det att bli speciellt fokus på det. När världen skakar, som vi nu har talat om nu då, att den gör, Så blir nog evangelium, som vi ser det i Bibeln, någonting väldigt, väldigt viktigt. Evangelium som är berättelsen om någonting som är starkare än allting annat. Någonting som kan ta folk genom extrema lidanden. Ibland talar vi så här att det kommer den yttersta tiden då det kommer att bli förföljelse. Det är ju egentligen en skymf. Därför att den kristna kyrkan har upplevt förföljelse genom alla tider. Lite beroende på platsen på jorden. Idag upplever den kristna kyrkan en enorm förföljelse på vissa platser. Men det finns ett evangelium som håller inte bara i ett häftigt marknadsföringstal eller en häftig appell när någon försöker få några slöa människor att bli lite entusiastiska. Utan det finns ett evangelium som håller i liv och i död. Genom allting. Ni vet, vi ber ju ofta Gud att ta oss bort ur saken. Eller hur? Du är mitt i en situation som är kanske lite jobbig och du ber att Gud ska ta dig bort. Gud tar oss väldigt sällan bort från saker och ting. Han plockar oss inte bort från verkligheten, men han går med oss genom verkligheten. Eller hur? Han går med oss och han visar sin trofasthet genom att vandra tillsammans med oss. Genom våra bekymmer, genom våra svårigheter och genom våra plågor. Det är inte som man säger så här, det är inte alltid mitt bästa liv nu. Men det är ett ärligt liv. Mitt ärligaste liv nu. Jag tror att det är sann kristendom. Att där man kan se verkligheten i vit ögat. Där man inte behöver lägga som strutsen, och det gör nog inte jag säger strutsen för det där är en urban legend. Men i alla fall, som strutsen lägga ner huvudet i sanden. Utan få se sanningen i vit ögat, men inse att Gud är med mig. Han kommer inte att svika mig. Evangelium handlar inte i första hand om att bli välsignad. Jag kommer att, det här är bara en liten försmak hur mycket jag kommer att utmana dig den här hösten. Du kommer att kanske, ibland kommer du att gå hem och vara lite arg på mig, men du vet ju, det går ju över. Evangelium handlar inte i första hand om att bli välsignad. Vi vill ju alltid bli välsignade, eller hur? Därför är den delen väldigt populär. De som utlovar välsignelser, de är oftast populära tills man märker sanningen att det kanske inte man riktigt inte håller det man lovar. Men vi vill bli välsignade. Många av oss söker Gud för att bli välsignade. Vi söker Gud för att det ska gå bra för oss, för att vi ska ha framgång, för att vi ska få slippa ur den tristessen, för att vi ska få ett häftigt liv. Men evangelium handlar inte i första hand om välsignelse, utan evangelium handlar om att bli räddad. Okej? Okay. Evangelium handlar inte om att få en massa materiella prylar, inte ens bara andliga prylar. Utan evangelium handlar om att bli räddad. Vi vill alla bli välsignade, men för att vilja bli räddad behöver du inse att du behöver hjälp och att inte klara dig själv. Därför kan du fråga de som livräddar, speciellt till sjöss. De har ibland jättestora svårigheter. Därför att den de ska rädda, den sprattlar och vill inte alls bli itagen överhuvudtaget. Och det kan vara till och med så att det är fara för livet för den som livräddar. För den kan bli nedtryckt under vatten och så vidare. Därför att man förstår inte att det här är någon som håller på att rädda mig. Ibland, lyssna nu. Ibland när du går igenom det du går igenom, så är det Gud som är ute efter att rädda dig. Det här är ingen allmän sanning. Jag säger inte att allt elände kommer från Gud. Missförstå mig rätt. Men ibland är det så att Gud är efter att få tag på dig. För du förstår inte riktigt alltid hur det är ställt med dig. Där kommer evangelium in. Och det är det vi ska försöka titta på den här hösten. Vi ska ta tag i några stora ord. Vi ska tala om några stora ord också den här hösten. Som vi hämtar då från Bibeln. De orden är försoning, nåd och evangelium. Försoning, nåd och evangelium. Du kanske tycker att några av de här är ganska gammaldags ord. Men de här orden innehåller en sprängkraft som vi aldrig riktigt kommer att förstå hur stor det är. Tron handlar nämligen inte om att fila på sig själv för att bli lite bättre. Vi tar om det där. Din och min tro handlar inte om att fila på sig själv för att vi ska bli lite bättre. Den handlar om en Gud som är i färd med att rädda världen. Därför att om inte du har trott det tidigare, så kanske du tror det nu. Den här världen behöver räddas. Eller hur? Den här världen är sjuk och behöver räddas. Och den är inte bara sjuk långt bort i Irak, utan den är också sjuk ibland i mitt eget liv. Evangelium handlar om en Gud som ska rädda världen. Eller som håller på att rädda världen. Den här serien som jag kommer att inleda nästa söndag, som är Romarbrevet, hade jag faktiskt tänkt att ska heta så först. Det är nämligen en bok som jag har läst som heter Romarbrevet, Så räddar Gud världen. Därför att egentligen är det som det handlar om. Men istället så kommer den att se ut så här som det kommer på skärmen. Romarbrevet, frälsningen, en stege eller ett kors. Vi har talat om det här tidigare lite grann här under sommaren. Att vad är frälsningen för någonting? Är det en av de många karriärstegarna? Är det en av de många på något sätt? Om du tar dig lite mer i kragen. Om du läser Bibeln lite mer. Eller om du ber lite längre. Så kommer Gud att tycka om dig. Så kommer det nog att gå vägen. Så kommer du att bli välsignad. Va? Be lite till. Nu är du nära välsignelse. Be lite till så kommer du att bli välsignad. Evangeliet en stege? Eller är det ett kors? Det är det vi ska se på. Du vet, frågan är ju retorisk. För du vet ju svaret säkert på den. Vet du vad? Du kan gå på bibelskola här i Sion i vinter. Juhu. Du kan gå på bibelskola bara genom att komma på söndagsgudstjänsterna. Och du kommer att gå på en bra bibelskola. Kanske en av de bättre faktiskt. Kommer du att kunna gå på det här. Det här är faktiskt ett verkligt kanonerbjudande. Jag skulle uppmuntra dig. Tycker vad han gör väldigt reklam. Jag är väldigt reklam för Guds ord. Det är otroligt bra. Om du missar några avsnitt så har du vår hemsida där du kan gå och lyssna om du missar några av de här avsnitten. Och lyssna nu. De flesta av er här har varit troende en tid. En del av er har varit troende en längre tid. Den här bibelskolan, den här undervisningen gäller inte bara den som är ny i tron. Utan jag skulle vilja säga helt tvärtom. Den här undervisningen riktar sig främst till dig och mig, vi som anser oss vara lite äldre i tron. Eller vi som har varit frälsta en lite längre tid. Därför att, nu talar jag ur egen erfarenhet, vi så ofta glider iväg i fel riktning. Så många av oss, så många församlingar har gått i baklås, så många troende har gått i baklås därför att vi har glidit iväg i fel riktning. Du kanske var frälst, nyfrälst och du kände att allting var underbart, men sen mognade du till det lite grann. Eller hur? Du skulle ta dig i kragen, bli lite mer allvarlig och skulle börja prestera någonting. Gud skulle vara nöjd med dig och så vidare. Och så försvann det. Det här är riktat till dig. Du som är ny i tron, om du finns här som är ny i tron, du får bara hänga med av nåd. Så om du är nyfrälst, då har du, får du hänga med av nåd och ha förmånen att inte behöva göra samma misstag som en del av oss andra har gjort. Eller som Egon Sandström. Hur många känner Egon, kände Egon Sandström? Eller vet vem han var? En del av äldre. Han sa så, han var inte känd för att vara det mest ödmjuka som Mose på något sätt. Utan han sa så här: lyssna på mig så sparar du dig 20 års bibelstudium. Dit vill jag inte riktigt gå med den här marknadsföringsfrågan. Men jag är övertygad, jag har aldrig varit så övertygad om att Gud har lagt fingret på någonting i vår gemenskap som verkligen har potential att verkligen skapa en förvandling i våra liv. En förvandling som vi verkligen behöver. Vad menar jag då när jag säger att vi gamla i tron har missat? Du kanske redan är stött på mig. Vad menar jag med det? Gå med mig till Uppenbarelsebokens andra kapitel. Och den andra versen. Här i början av Uppenbarelseboken skriver ju Johannes de här breven till de här församlingarna. Då Gud på något sätt uppenbarar vad han vill skriva till de olika församlingarna på de olika ställena. Församlingen i Efesus, så står så här, det skulle lika gärna kunna stå om många, många av oss. Så här säger Jesus till den församlingen: jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är verkligen uthållig. Och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Men så kommer ett men. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta ljusstaken från dess plats. Ups. Oj, vad mycket de här hade gjort. Va? Jesus ger ju kredit åt dem, eller hur? Att de har uthärdat mycket, de har gjort mycket, de har satsat mycket och så vidare. De kanske till och med själva tyckt att vi har nog gjort ganska mycket. Va? Kanske Gud får nog vara lite nöjd ändå att han hade oss. Va? Men det var någonting. Men ändå, på grund av att de tyckte här om sig själva, så var ljusstaken på väg bort. Ljusstaken är ju en symbolspråk. Den står för Guds närvaro, för den intima gemenskapen med Gud. För det var nämligen andra saker som var ännu viktigare än det här att ta i. Och det var den första kärleken. Den här relationen, den här otvungna relationen, där det inte vad Gud kan göra, vad jag kan göra för Gud, utan den här: Gud, tänk vad du har gjort för mig. Den enkla meningen är en av de svåraste sakerna för oss som människor. Det var ett djupt, djupt rotad i varenda en av oss, så finns den här på något sätt längtan efter att göra rätt för sig. Eller hur? Att kunna göra det, och jag tror det är ju ingenting fel. Det är inte, nu ska vi inte göra rätt för oss, nu ska vi bara sitta på sofflocket. Det är inte det jag talar om. Men det finns så djupt, och när den känslan, när den på något sätt längtan får prägla vårt Guds förhållande, då är vi nog i speton. Eller hur? Hur ska du göra rätt inför Gud? Har du ens tänkt den tanken? Hur ska du göra så att Gud när han går och lägger sig tänker: jag var nog en bra pojke. Va? Vad ska du ta dig till? Jag menar, åtminstone alltså, du måste ta ifrån tårna och hoppas verkligen att du har en riktigt, riktigt bra dag. Eller hur? Så att du ska få göra det där lilla extra så Gud som är perfekt är nöjd med dig. Här går Paulus loss på Galaterna. Helt otroligt. Man ska ha så gott självförtroende om man läser Paulus brev till Galaterna. Det står i Galaterbrevet 1:6-7. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd. och vänder er till ett annat evangelium fast det inte finns något annat. Och så det där var 1 och 6. Så om vi går till 3 och 1, så då är han helt uppställd. Då han säger: ni dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Endast det här vill jag veta. Tog ni emot anden genom att hålla lagen, alltså genom att göra goda gärningar, eller genom att lyssna i tro? Det låter ogudaktigt passivt. Eller hur? Att lyssna i tro. Maria, som hade utvalt den goda delen, hon satt sig ner och lyssnade till Jesus. Va? Och hon fick sin berömmelse. Varför Paulus är så upprörd är därför att här är evangelium i farozonen. Evangelium är i farozonen, och vi är på väg att bli de hemmavarande sönerna. Vi är på väg att bli de där som är med lite grann bitterhet i rösten säger att jag har nu sannoliken slavat. Jag har nu sannoliken gjort min del. Jag har nu sannoliken kämpat och jag har nu sannoliken försökt. Och mig har du inte ens gett en chilling. Va? Och så han där. Slusken. Va? Som har slösat halva sin egendom, som aldrig har gjort rätt för sig, som inte var här när vi sådd, som inte var här när vi körda, som inte var här när vi slaktade, som inte har gjort någonting. Han får nog sannoliken den gödda kalven. Vet du vad det där är? Jag tror att jag har gjort rätt för mig. Jag är den hemmavarande sonen. Det var det som Paulus attackerade så otroligt hårt i den församlingen. Det ligger i oss att avfalla och hålla oss till det som ligger oss närmare, nämligen någonting hemsnickrat, det vi själva kan göra någonting åt. Nåden är lite svår, vet du det? Den är lite svår för oss alla, därför att den är oförtjänt. Du får någonting som inte förtjänar. Därför är den lite svår för oss, speciellt vi gammeltroende som tycker att vi behöver nog förtjäna någonting. Evangelium är inte sånt. Det kommer inte inifrån oss genom vår egen prestation, utan det kommer oförtjänt till oss utifrån oss, därför att någon annan har gjort det i vårt ställe. Jag kan väl säga så att jag skulle inte stå här, nu ska vi vara ärliga, jag kan inte stå här relativt glad. Jag hade skrivit glad först i mitt utkast, och sen ändrade jag och skrev relativt glad. Jag skulle inte stå här relativt frimodig i den tid som jag själv lever, eller den tid som vi alla lever i, om inte det var för en enda saks skull. Och det är nämligen det hopp som jag äger i Kristus. Det hopp som jag äger i Kristus. Om det inte vore för honom och det han har gjort, så skulle jag skulle inte orka stå här och tala för dig. Därför då vet jag att då ska jag föda dig lögner som inte håller när livet kommer mot. Men det är hopp som jag äger i Kristus. När jag ser lidande ut i världen, när jag ser den smärta som du bär på, jag talar med många av er, och man kommer inte så jättelångt i samtalet innan man märker, oj då, det finns smärta på insidan. Det finns saker på insidan som är tuffa, saker och ting som man kämpar med och så vidare. Så när jag ser lidande i världen, när jag ser smärtan som du bär på, när jag ser kampen i mitt eget liv, så finns det inte någonting annat som ger mig hopp än Kristus. Kristus i oss, det är härlighetens hopp, säger Paulus. Hoppet finns ett tema i Bibeln. Det står i psalm 33 så här, 33 och 22. Låt din nåd vila över oss, Herre, för vi sätter vårt hopp till dig. Eller i andra Korinthierbrevet så skriver Paulus så här, när han berättar om sina egna resor. Jag älskar Paulus därför att han är så otroligt ärlig. Han säger så här i andra Korinthierbrevet 1 och 8. Bröder, vi vill att ni ska veta vilken nöd vi har fått utstå i Asien. Vi hade det mycket svårare än vi kunde bära. Vi tar paus där. Om våran tro skulle vara en sån där välsignelsetro, så måste vi bara tolka att nu har Paulus syndat lite grann här. För nu är han inte alls välsignad. Eller hur? Han hade inte bara svårt, utan han hade mycket svårare än han ens kunde bära. Har du känt det så någon gång i ditt liv? Lägg upp en hand. Svårare, alltså, det här orkar jag inte med. Och lyssna då. Om du då har en tro som säger åt dig att du har det så, därför att Gud är lite besviken på dig, därför att du inte har nått upp till standarden, då är din tro den värsta förbannelse du kan ha. Därför inte bara att du har det jobbigt. Nu måste du också ha dåligt samvete för att Gud är missnöjd med dig. Får du förlåta mig att jag blir lite... Han ser nästan arg ut, den där predikanten. Jag blir arg därför att jag ser det här i mitt eget liv. Om jag dessutom ska tänka när jag kämpar och arbetar att Gud är besviken på mig, då får vi nog äta pizza till minimani. Då får vi nog sluta med det här, för pizza är i alla fall gott. Det är Jakob som bakar dem där. Vi hade det svårare än vi kunde bära, så att vi till och med misströstade om livet. Ja, vi hade redan inom oss fått dödsdomen. Så säger han, för att vi inte skulle lita på oss själva, utan på Gud som uppväcker de döda. Ur en sån dödsfara räddade han oss. Och så står det, han kommer och han kommer att rädda oss till ett sådant hopp att han även i fortsättningen ska rädda oss. Det här är något som du kan ta in på din frälsning. Han har frälst dig, och varenda en av oss nästan kan erkänna det på grund av sin nåd. Eller hur? Är det någon som har presterat frälsningen? Nej. Ingen där. Men det Paulus säger, det är att han kommer även i fortsättningen att rädda oss. Vet du varför det är bra? Därför att du i fortsättningen kommer att behöva räddas. Du kommer i fortsättningen också att strula till det. Du kommer också i fortsättningen att inte kunna leva upp till den standard som Gud har. Hallå? Det är därför vi behöver nåden. Det är därför Guds församling måste vara full av nåden. Därför att vi behöver räddas dagligen. Det är Guds nåd att det inte är ute med oss, säger Bibeln. Det är hans nåd att det inte är ute med någon enda av oss. Han kommer att fortsätta och rädda oss. Och varför han behöver göra det, det kommer vi att tala om lite i höst. All right, jag kan inte avslöja allting här nu, för då blir det ju ingen nattvard. Jag hoppas att snarare att Guds ord kan utmana dig att se hur ofta vi får saker och ting bak och fram, speciellt vad det gäller evangeliet. Följ med på den här resan. Den kommer att förvandla ditt liv. Jag är helt övertygad, därför att Guds ord, det förvandlar oss. Tills vad då? Jo, tills kyrkan, församlingen, vad du än vill kalla den, tills den blir en samling kring Jesus. Smaka på det lite grann. Tills kyrkan blir en samling kring Jesus. Är inte den det då? Ja, kanske 7,5% eller någonting sånt. Ja. Det är så mycket annat vi firablar med. Så mycket vi annat vi hänger upp oss på. Om det här kunde bli en verklighet, om kyrka, församlingen kunde bli en samling kring Jesus, då har du den väckelse som du så innerligt ber om. Därför att det är det handlar om. Inte en intresseklubb, inte där vi sjunger vissa typer av sånger, inte där vi driver något företag, utan en familj med en fader som förenar. En familj med en far som förenar. Det är det vi behöver. En kyrka som har fattat nåden. Har jag inte fattat nåden? Nej, det har du inte. Inte om du har kommit ungefär lika långt som jag. Ja. Jag fattar inte nåden. Jag kan bara erkänna det. Ibland tycker jag förstår den. Nu har jag klurat ut den. Jag förstår att det är så här. Och så tar det några dagar. Och så faller jag dit igen. Och så klättra. Var det stegen? Och så här. Ska jag förtjäna? Och så får jag kapitulera gång på gång. Därför att det handlar inte om vad jag, alltså när vi talar om nåden. Det handlar inte om vad jag gör. Det handlar om vad han har gjort. När kyrkan är en plats av nåd, så är det en plats där jag får vara svag för att han är stark. Det är en plats där det inte handlar om att vi presterar, utan att han har fullbordat. En plats där jag är fri att misslyckas, därför att han har lyckats. Det är nåd. Och det har vi så svårt att förstå. Så vi faller dit gång på gång. Därför behöver vi påminna varandra om den här saken. Vi har i den här församlingen prövat många olika modeller. Jag tror att nästan alla de modeller vi har prövat på ska fungerar. Hoppas jag. Men innehållet har varit för svagt. Därför att det blir för mycket fokus på modellerna, på saker och ting runt omkring. Fokuset måste ligga på evangelium, på Guds nåd. Resultatet, kan du tänka dig? Resultatet av en kyrka med Jesus i centrum, där nåden flödar över. Kan du bara tänka dig en liten stund vad det skulle vara? En atmosfär av tacksamhet. Eller hur? En atmosfär där bara på något sätt, det första som kommer till när det är bara tacksamhet. En plats av ödmjukhet. Eller hur? Inte här tävlande vem som är bäst eller ber längst eller någonting annat. Utan en plats av ödmjukhet och en plats av generositet. Ja? Kan du tänka dig någon individ som vandrar på den här jorden som inte skulle vilja vara med där? Ja? Vem vill vara med i kyrkan? Den här kyrkan, vem vill inte vara med där? Han personen har ju seriösa problem alltså. Det måste han ju ha. Va? En plats av tacksamhet, ödmjukhet och generositet. Det är det vi behöver. Men det är det vi så ofta missar. Därför att vi glider in i en annan typ av kristendom. Som inte riktigt fungerar. Det står att det är Guds nåd. Att det inte är ute med oss. Och när alla de här orden får gå från att bli en trycksvärta, eller som jag här är, några pixel i en pad. Pixel i en pad. Va? Utan det blir en verklighet i mitt liv. Då har det hänt någonting. Och jag ska säga, jag längtar nog verkligen efter att det ska få ske. Och jag tänker säga, jag behöver nog din hjälp för att komma dit. Om du vill ha temporär tillfredsställelse, så finns det mycket runt omkring dig att leva för, både i kyrkan och utanför kyrkan. Men om du vill leva för någonting som aldrig dör, så finns det bara en sak, och det är att Kristus får bli i centrum av ditt, inte av din sång. Sjung gärna med om Marina och gänget sjunger, det är helt okej. Men ännu hellre där Kristus får bli centrum i ditt liv. Vi har i kyrkan allt för ofta gjort som IKEA. Hur många av er har varit i IKEA? Nästan alla har varit i IKEA. Gud förbarma sig. Ja. Och ni vågar sova i de sängarna också. Men det är bra. Ibland håller vi i kyrkan på som om IKEA skulle agera som om köttbullarna var deras primära affärsidé. Ja. Har du sett med IKEA? Du får ett köttbullar hur billigt som helst på IKEA. Men om det är någon som har missat det, så är det möblerna som är deras verksamhetsidé. Eller hur? köttbullarna, de liksom kommer lite som en lockare att du ska komma in. Det är samma sak med oss. Köttbullarna är inte vår verksamhetsidé. Kristus är vår verksamhetsidé. Låt inte de här sekundära bitarna som vi så mycket håller på med, allt det vi håller på med och gör, så måste primära få vara Kristus. Frågan är, jag ska sluta där nu så inte jag håller det så mycket längre. Frågan är, som då jag behöver ställa oss, det är den samma fråga som Leo Tolstoy, den här kända ryska författaren, han har skrivit en bok som heter A Confession. Så han skrev så här, fritt översatt, jag har översatt det, han skrev så här: finns det någon mening i mitt liv som min oundvikliga död inte kommer att förstöra? Finns det någon mening med mitt liv som min oundvikliga död inte kommer att förstöra? Han skrev så här: hela min fråga, det var den som vid en ålder av 50 förde mig till självmordets rand, var den enklaste av frågor som finns i varje människas själ. En fråga som jag av erfarenhet förstod att utan svar på den finns det inget liv. Den löd: vad kommer att bli resultatet av det jag gör idag eller kommer att göra imorgon? Vad blir resultatet i mitt liv? Finns det någon mening i mitt liv som min oundvikliga död inte kommer att förstöra? Den här frågan ställde sig Salomo när han skriver Predikaren. Han säger det är bara, och han konstaterar det är bara fåfänglighet tills han hittar en sak. Och det är Gud. Tills han hittar meningen med sitt liv. Vi kommer att se det när vi går in i Romarbrevet, hur förlorad vi är när Gud förlorar sin plats i vårt liv. Hur hopplöst tappade bakom en vagn vi är, hur mycket vi än försöker ställa det till rätta. Vi ska sluta med ett citat från Bibeln i Efesierbrevets första kapitel. Lyssna här. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom. För att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn. Enligt sin vilja och sitt beslut, för att hans härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad, att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. För att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, sen ni har hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sen ni har kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är handpenning på vårt arv, att hans egendomsfolk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Läs den där 276 gånger och du kanske har förstått en liten del av vad det där ordet handlar om. Det här är fantastiskt. I honom, i Kristus och i honom finns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gånger i den där texten. Tror du Paulus försöker säga dig någonting? Va? I honom. Det är inte din förtjänst. Det är inte vad du lyckas åstadkomma. Det är han som har gjort det för dig. Gå in i det. Ta emot det. Strunta i din egen prestige. Strunta i att du inte klarar av att lyckas med det. Och låt han lyckas för dig. Det är han som är löftenas uppfyllelse. Profetiornas uppfyllelse. Han är Israels hopp. Han är hedningarnas hopp. Han är vår och hela världens frälsare. Det är honom vi talar om. Och han är stark nog att ta sig an de utmaningar som du står just nu inför. Han är det. Helt klart. Låt oss böja oss inför honom och ta emot hans evangelium. Lovsångarna kommer ni upp här. Med de här orden vill jag välkomna dig till en spännande höst i Sion. Det blir en väldigt, väldigt spännande resa och jag ser så fram emot att dela den med dig. Vi har en så stor Gud. Jag är så fantastisk Gud. Och så många gånger han blivit mindre för dig. Och jag vill att han ska få bli större för dig. Så vi tar den här resan tillsammans. Ska vi be? Himmelske Fader, vi tackar dig. Herre, vi prisar dig för vad du kan göra, Herre Jesus. I bristfälliga människor som vi. Herre, när vi nu går in i nattvarden, Herre Jesus, då vi ska påminna oss om det som du har gjort, så ber jag, Herre Jesus, att all fördömelse får bara försvinna. Jesus, vi lägger ner våra misslyckanden. Ja, vi lägger också ner, Herre, det vi har lyckats med. Därför att vårt bästa försök.